Varmt välkommen till Noaks Ark-podden. Idag träffar vi Mohammed Walaj och ska prata om hur det är att leva som ung idag med HIV-diagnos. Jag heter Sofie Lönn och arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Varmt välkommen Mohammed.
Tack!
Härligt att du är här.
Tack så mycket, superkul att vara här.
Idag ska vi prata om hur det är att leva ung och ha HIV-diagnos.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite grann om din egen resa?
Ja, jag fick ju min diagnos 2017 av att testa mig på ungdomsmottagningen. Och jag visste inte så jättemycket om HIV då, utan jag hade lärt mig den sexualkunskapen via skolan och tänkte väl att jag skulle kunna ha klamydia. Så jag och min kompis satt och käkade middag tillsammans och blev lite smått berusade och lite på skoj så var vi så, okej, men vi gör det här tillsammans, vi går och testar oss tillsammans. Så då var vi och testade oss och efter en vecka så hade jag ett återbesök på ungdomsmottagningen. Och så fick jag veta att jag levde med HIV.
Mm. Och hur kändes det?
Där och då så kändes det att... jag minns inte jättemycket från den tiden faktiskt. Det var väldigt kaosartat. Jag jobbade restaurang och drack väldigt mycket till natur av liksom mitt jobb. Och att jag var 18 när jag var 19. Så att vara ung och liksom redan där och då festa på det sättet och få den här diagnosen som chockade mig ganska så mycket gjorde väl att jag minns inte så mycket om hur det kändes. Men i efterhand så vet jag ju att jag var i någon sorts liksom kristillstånd och var i någon sorts chock som hängde över.
Mm. Visste du någonting om HIV innan du fick den här diagnosen och hur förklarade de för dig vad det innebär att få en HIV-diagnos?
Det jag visste om HIV var nog ganska lite egentligen. Jag visste att det har funnits tidigare och att personer har gått bort av det. Sen visste jag att det fanns något som heter bromsmedicin. Men jag visste inte att man kunde leva liksom så bra som man faktiskt kan leva med HIV. Utan jag tänkte nog att det var en dödsdom i och med att jag ställde den frågan till min läkare. Hur länge kommer jag leva? Ja.
Det måste ha känts väldigt tufft när man har de tankegångarna. Fick du något stöd i den processen?
Jag fick jättebra stöd. Och det var verkligen super, super tufft. Första perioden så gick jag till Venhälsan då som är min HIV-mottagning idag. Och jag var där, ja men säkert, det känns som att jag var där en gång i veckan. Jag var säkert inte där så ofta, men jag var där ganska ofta och träffade kurator och hade samtalsstöd av någon sort. Och hade uppföljning med sjuksköterskor och läkare. Så att det första året egentligen så hade jag otroligt bra stöd via sjukvården.
Och hur snabbt fick du kontakt med Venhälsan?
Jag testade mig någon gång i slutet av oktober. Och sen en vecka senare ungefär så fick jag mitt provsvar. Samma dag som jag fick mitt provsvar så hade ungdomsmottagningen bokat att jag skulle åka taxi. Det funkade inte eftersom att jag var ganska, eller är ganska lojal och trogen till min arbetsplats. Och jag skulle jobba efter mitt provsvar kom. Men dagen efter så var jag på Venhälsan och sattes igång med liksom ett team av en sjuksköterska och läkare och blodprovstagning och så vidare. Så att man kan säga på mindre än 24 timmar då. Men egentligen borde jag ha varit där mindre än 2 timmar efter mitt besked.
Mm. Och vem har varit viktigast för dig i den här processen på Venhälsan? Är det kuratorn, sjuksköterskan, läkaren?
Till en början så måste jag nog tro att den absolut viktigaste personen i det här var nog inte på Venhälsan. Utan det var min kompis Elsa som var med, som var den som jag testade mig med. Som också följde med till Venhälsan när jag fick beskedet hos dem, det positiva beskedet som liksom var det uppföljande testet. Men väl på Venhälsan så måste det nog vara ett kuratorn och min läkare. Och min läkare som jag då fortfarande har än idag, 6 år senare.
Det är ju fantastiskt. Det måste ju skapa en väldigt stor trygghet.
Det är magiskt att man får följa varandra. För jag följer också min läkare till en viss del i framförallt dens karriär. Men att den får följa mig i liksom min utveckling. Och det känns väldigt sömlöst på något sätt att man kan plocka upp där man avslutade den konversation för 6 månader sedan. Och den vet att men jag är på det här jobbet nu, eller jag går i tankar att få en partner och jag är ute och dejtar. Då kan man liksom väldigt enkelt och väldigt naturligt plocka upp den konversationen. Det känns otroligt fint.
Mm. Kan du beskriva processen från det att du upplevde och hade en stor rädsla i början till att du ändå landat i det där du är idag?
Den processen, intressant att du lyfter det, för att jag gick igenom ganska mycket gamla anteckningar väldigt nyligen. Både anteckningar i min journal men också anteckningar i min privata telefon. Och det var ganska mörkt första 1,5 åren, 1,5 året, typ 2 år, där jag fightades väldigt mycket liksom med min psykiska hälsa och självbild. Och att se den, att också inte bara känna den processen utan även att kunna gå tillbaka dokumenterat i den processen och se att så, okej, från början att liksom känna sig suicidal egentligen till att 1 år senare så, jag har fått nytt jobb och verkligen var så mycket mer peppad på livet, och senare ännu längre in så, nu har jag kommit in på studier och flyttar och tar ett steg i en annan riktning. Jag tror inte att om man hade pratat med mig där i början av november 2017 att jag hade kunnat tänka mig det.
Mm. Upplever du att du fick den hjälpen du behövde just med det? För det låter ju ganska seriöst ändå att man har suicidala tankar.
Jag hade superbra stöd från Venhälsan, från min kurator. Jag tror att det var därför vi hade så många uppföljande möten också på kliniken. Och ja, men det var toppen. Det enda, tyvärr, det stödet som jag saknade var väl egentligen stödet av att träffa andra personer som var i samma situation som mig.
Var det någonting som du efterfrågade också i kontakten med kuratorer eller Venhälsan? Att du önskade träffa andra i samma situation?
Oh ja, ganska. Jag vill minnas att det var ganska så snabbt. Jag ville träffa andra unga som också levde med HIV. Och det tog nog nästan ett år innan mitt första möte med andra unga var. Och det var i samband med den årliga konferensen som Region Stockholm och Karolinska sjukhuset håller i. Och det var lite konstigt för att den här kuratorn då visste att det här fanns och berättade för mig att det fanns. Men jag hade inte tillträde till det. Och de hade ungdomsgrupper som min kurator visste om, men som den inte kunde släppa in mig i för att jag inte gick på rätt sjukhus egentligen. Ungdomsgrupperna var knutna till Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mm. Och jag gick på Venhälsan.
Så det låter ju märkligt att de var så inflexibla.
Ja, det var väldigt, väldigt tufft och lite irriterande. Och jag minns att jag var lite arg. Att bara för att jag tillhör MSM-communityt och är homosexuell så hamnar jag på Venhälsan. Men att jag vet att det finns andra unga som liksom avståndet till sjukhuset från min bostad som jag hade då var lika långt. Så att det var lite frustrerande och det ventilerade jag ju också ganska så tydligt. Men jag fick stöd av min kurator även i den processen Vilket är jättemäktigt nu när man tänker tillbaka på det.
Mm. Vad var den största rädslan och drivkraften i att dels det du beskriver är att du hamnade i en depression, men också behovet av att träffa andra på den här konferensen?
Drivkraften som jag hade låg nog i att jag hade bra stöd runt om, och sen så jag ville ju inte dö, jag ville ju leva. Jag är väldigt målmedveten och jag visste att okej, men ge det lite tid så kommer det bli bättre. Tiden läker inte alla sår. Nej, okej, men det här skulle läkas. Vilket jag var väldigt medveten om det. Och man var väldigt bra på att påtala det under tiden jag var på Venhälsan. Men det var... Ja, det var svårt. Det är svårt att acceptera det när man är... Ja, men i någon, jag har inte själv sagt att jag var i någon depression, men det kan mycket möjligt vara så att jag var det. Men det är svårt att acceptera det när man är nere också. Att komma upp och så, okej, men nu fightas vi. Så att jag har lite svårt att identifiera exakt drivkraft. Men jag tror att det var det otroliga stödet jag hade runt omkring och alla vänner.
Mm. Det betyder ju otroligt mycket verkligen att man har den här sociala gemenskapen. Att man känner sig hörd, bekräftad. Men också som du säger det här med att man har möjlighet att möta personer med liknande erfarenheter. Det kan betyda oerhört mycket. Så hur kändes det då när du väl fick vara med där?
Det var helt magiskt att få komma ut till en liten gård utanför Stockholm och träffa människor ifrån hela Sverige. Också väldigt det krossade mina fördomar ganska mycket om vilken typ av person som lever med HIV, för att min bild var lite som att ja, men det är bara vita homosexuella män som lever med HIV, och så kommer jag till en konferens där det i princip bara är jag som är homosexuell person och som har fått HIV senare. De flesta som jag lärde känna det första året jag var där var personer som levde med HIV från födseln. Så att ja, jag hade väldigt mycket fördomar både inför att komma dit också samt under konferensen, att de här kommer inte lära mig någonting för att de har ingen aning om hur det är. Allt sånt krossades. Så det var väldigt många så processer som pågick liksom första mötet med andra unga, och sen okej, men det var inte det jag tänkte att det skulle vara, och så slogs liksom de fördomarna sönder. Så att ja, 4 intensiva dagar.
Ja, jag förstår, men det är ju också väldigt intressant det här med fördomar. Kan man ju lära sig oerhört mycket om sig själv, inte minst när man bemöter sina egna fördomar. Verkligen. Och det går ju inte att leva ett liv utan fördomar. Men man måste ju som sagt vara öppen och flexibel för och lyhörd för när man bemöter dem hos sig själv. Det kan ju vara ganska befriande. Och väldigt utvecklande. Och man kanske till och med blir ödmjuk på kuppen.
Otroligt. Man lär sig väldigt mycket om man vågar vara öppen för de förändringsprocesser som pågår i en själv. Och det har gett mig otroligt mycket.
Skulle du säga att det finns några gemensamma nämnare bland de unga som du träffade där till exempel när det gäller den här processen man går igenom?
Jag skulle säga att processen, om jag kollar liksom tillbaka på då, så många, alltså vi var ju alla som är där fortfarande idag, är mellan 18 och 26 år. Vi är i samma ålder. Vi tänker lika mycket som alla mina andra vänner egentligen också, som inte lever med HIV, på dating, relationer. Oj, nu gifte sig den här kompisen, den här fick barn. Vi tänker lika mycket på alla de grejerna. Så att det är ju en gemensam nämnare. Sen självklart det uppenbara att vi alla lever med HIV och alla äter medicin.
Lever alla öppet?
Verkligen inte. Vissa lever inte öppet överhuvudtaget och vissa är mer som mig, lever väldigt öppet. Så att lära sig både att träffa folk som begränsar sig och som inte begränsar sig av olika anledningar är, ja, men det har varit en superfin liksom, process att se, och som också har gjort att man själv ifrågasätter sig själv. Okej, ska jag vara så här öppen eller är jag så öppen som jag själv vill vara? Vart vill jag ligga på den här skalan?
Det är intressant att reflektera precis i relation till andra, och det är klart att alla har ju olika förutsättningar också givetvis, och alla har ju rätt till sin egen integritet, och det kan ju också vara empatiskapande att man förstår varför andra gör sina val, vilket kanske också gör att man, som du säger, ifrågasätter sina egna och kanske vill pröva sina egna. Är det så här jag vill göra i framtiden, eller finns det någonting jag skulle vilja förändra? Hur upplever du det? Känner du att du har någonting som du skulle ha ändrat på i din process? Eller känner du att det här blev så som jag skulle vilja?
Jag tror inte att man kan inte gå tillbaka och ändra det som har hänt historiskt. Det man kan göra är att kolla på vad som har hänt historiskt för att göra det bättre för sig i framtiden. Så att jag skulle nog inte ändra någonting som jag har gjort. Även tyvärr de, får jag väl säga, men de tråkiga sakerna man har gjort och de kanske elaka sakerna man har gjort mot människor skulle jag inte heller förändra, för att det har lärt mig och gjort mig till den människan som jag är idag. Däremot så skulle jag väl kanske vilja be om ursäkt till delvis mig själv som jag skadat under en tid och eventuella personer runt omkring som jag har skadat. Men jag skulle inte förändra någonting, för då hade jag inte varit den jag är idag.
Och på vilket sätt upplever du att du har utvecklats som person sen du fick den här diagnosen? Nu utvecklas man ju givetvis som människa ändå mellan 17 och 25. Men vad har den här processen tillfört dig, tror du?
Jag tror att jag har blivit mycket mer öppensinnad. Jag har också lärt mig grejer som jag mest troligt aldrig hade lärt mig om SRHR i helhet. Saker som att våga förhandla saker, att våga förhandla med sig själv. Den här öppenheten och den här medvetenheten som skapas för att jobba med din HIV-diagnos, den kan du tillämpa på allt annat i ditt liv också. Att vara medveten om, liksom, okej, du måste sköta medicinering och den här rutinbiten kring det. Det är bara en del av massa andra rutiner som bara ska göras. Att få med sig det och att liksom få in en genväg egentligen till alla andra fina grejer och så jätteviktiga grejer i ens liv, det är helt fantastiskt.
Skulle du säga att du har blivit mer resilient till exempel? Att du klarar andra utmaningar i livet bättre för att du har gått igenom en ganska tuff period i och med det här?
Absolut. Jag tror att jag skulle klara av många andra utmaningar, och jag känner att jag klarar av många andra utmaningar betydligt bättre. Jag är bättre på så mycket grejer idag än vad jag var innan. Sen har jag ju blivit äldre såklart, men jag är en betydligt mycket starkare person och jag är betydligt mycket bättre på att förhandla med mig själv om hur jag ska göra det bättre för mig själv.
Har du blivit snällare mot dig själv?
Det har jag absolut blivit om jag jämför med min person 2017. Men jag tror också att om 5 år från och med nu så kommer jag titta tillbaka på den jag är idag och säga, oj, där var du lite elak mot dig själv. Så jag tror att det också är en process som jag har tagit lärdom av och som jag utvecklar och inventerar månadsvis mer eller mindre.
Jag tänker tillbaka på den här perioden när det var väldigt tufft i början. så misstänker jag att du kände dig väldigt ensam under en ganska lång period. Även om du hade säkert goda vänner att prata med och venhalsan inte minst. Och det är ju en, just den här ofrivilliga ensamheten kan ju vara väldigt tufft, både fysiskt och mentalt faktiskt. Och vikten av att man har ett bra socialt nätverk är ju enormt viktigt. Och det har ju inte minst många studier visat. Jag tänker på en amerikansk studie som jag läste som kom ut för några år sedan. Där man hade följt 70 000 amerikaner i över 30 år. Och där man tittade på vad är det som gör att man lever länge. Och det man kom fram till var ju sociala relationer. Alltså både djupa, nära sociala relationer. Men även de här lite mer ytliga. Att man pratar lite, man säger hej till grannen. Och man säger hej till kassörskan på ICA. Och att man har det här sociala sammanhanget. Att man känner sig sedd och känner någon slags gemenskap. Och jag vet att du är ju involverad i stödverksamhet för andra unga. Vad fick dig att börja med det?
Det är nog den ensamheten som du beskriver och precis den processen som den här studien då kanske har visat. Jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger. Att man behöver ha de här liksom nyckelkontakterna egentligen på något sätt skulle jag vilja säga att det är i ens vardag och i ens liv. Att jag själv hade det behovet och har det behovet fortfarande. Jag ser inte mig själv bara som en ledare i det stöd som jag ger utan även som en tagare i det stödet som jag ger. För att vi är två personer eller fler personer som möts för att utbyta stöd. Jag kanske tar axlar en starkare roll för att få ett samtal att gå och fortsätta. Men jag är fortfarande aktiv och pratar utifrån mina erfarenheter och utifrån hur jag mår idag, utifrån hur jag har mått. Och vart jag vill. Så att ja, jag ser ett starkt fortsatt behov av det också. Kopplat till mig själv. Och tror att det kanske är nyckeln till framgång. För att man ska leva ett gott liv.
Mm. Vad tror du är viktigast för de som kommer dit? Är det att prata om sin HIV-diagnos? Eller är det bara att känna att man är i en sammanhang där man vet att man är accepterad, man är en självklar del, man behöver inte förklara någonting, man behöver inte vara orolig för att någonting kommer ut. Vad är viktigast när man kommer på de här aktiviteterna som ni anordnar?
Jag skulle nog säga att det är en del av allt som du beskriver. Vi är en unga personer som lever med HIV i Sverige är ju en superheterogen grupp. För mig idag handlar det kanske inte så mycket om att prata om HIV. Jag står ganska stabilt i min diagnos. Jag lever väldigt öppet och vet vart jag ska söka stöd och så vidare. För en annan person som kanske är nyare i sin diagnos så kanske det är jätteviktigt att bara få höra av en annan person att jag lever också med HIV. Medan en tredje person inte alls har något intresse av det för att den vet exakt vad HIV är. Och vill inte prata om det. Men vill bara ha den här gemenskapen. Den här känslan av att så här, vi delar någonting. Vi har någonting gemensamt. Men jag vill vara vän med dig. Jag vill dela den här relationen som är en vänskapsrelation. Den värmen. Det betyder ju inte i en vänskapsrelation att man alltid pratar om alla problem. Utan bara att känna att så här, här är jag trygg. Här mår jag bra. Och här kan jag landa. Och vill jag prata om det här, ja, men då kan jag lyfta upp konversationen. Men ja, det är svårt att säga något specifikt, för vi är så olika. Och jag tror också att från dag till dag och vecka till vecka så är jag också olika beroende på vad. Det är ett tråkigt svar på ett sätt, men det är också ett svar som jag har att ge.
Mm. Nej, men precis, det är ju alla människor är ju individer och dessutom går man igenom olika perioder av livet där man vill vara mer social ibland eller prata mer om sina upplevda problem ibland än inte. Så det är egentligen också väldigt intressant det här med hur förutsägbara vi människor egentligen i våra behov. Det är också ganska fascinerande, kan jag tycka, just den här processen som jag beskriver, som jag återkommer till lite, när man får en tuff diagnos. Att ofta går man igenom olika stadier där man kanske är mer eller mindre i olika stadier. Men det finns ändå en viss förutsägbarhet även då med det här med sociala relationer och vikten av att man känner att man är en del av en gemenskap. Och den känslan är ju väldigt upplevd, för det handlar ju egentligen inte om kvantiteten så mycket som kvaliteten och närvaron, att man känner att man är en del av ett socialt sammanhang, att man har personer som man bryr sig om och som bryr sig om en själv, och att den här känslan att man är förstådd och andra människor kan känna empati med det man går igenom, precis som man gör själv med andra. Det är en otroligt viktig del av att vara människa rent generellt, tänker jag.
Ja, och vi är inte mer än människor. Vi är människor med alla de olika känslor och alla de olika tankar och liksom styrningar från olika håll. Så att hitta varandra i det och bara finnas där för varandra. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och det finaste i det här, det enda gemensamma nämnaren som för ihop oss egentligen, är att vi lever med HIV. Men vi delar så mycket annat. Och det är med personer som jag säkert aldrig hade träffat om jag inte levde med HIV. Och det kan jag känna är väldigt fint idag. Att vi sitter här och har det här samtalet och vi delar så mycket, mycket mer med varandra än vad vi kanske tror att vi gör.
Mm. Och vilka kvaliteter och egenskaper tror du är bra att ha som ledare när man arbetar med den här typen av stödverksamhet, skulle du säga?
Jag skulle säga att man måste vara öppen för förändring, otroligt lyhörd, och kunna se olika personers behov, men även kunna skala av och liksom begränsa sig. Att göra en begränsning koncist med allt annat, så att allas behov och intressen är uppfyllda, det är en konst och det är en utmaning. Men jag tror att det är det jag kämpar för min grupp i alla fall.
Nej, men det är också någonting som man faktiskt har kommit fram till och är evidensbaserat inom forskning, just att ge till andra är en av de saker som gör en lycklig. Och visa tacksamhet är också en sån sak. Men just det här att man gör någonting bra för en annan människa ger en själv otroligt mycket.
Mm.
Det är fint.
Det är otroligt fint och det är otroligt mäktigt när vi liksom sitter i en incheckningsrunda och bara så här börjar med att ställa en fråga om hur du mår idag, och alla går runt och lyssnar på varandra och lyssnar på varandras historier och även avslutar med tack för att du delar. Det där lilla liksom, det där sista tacket, det är så viktigt och det gör att man känner sig sedd och hörd precis där man är, här och nu. Det är så fint. Det är väldigt mäktigt.
Mm. Har du några tips eller råd som du skulle vilja ge till en person som är ung och som precis har fått sin diagnos?
Mitt absolut bästa tips till en person som är ung är att våga ta sig till civilsamhället. Våga ta sig till Noaks ark. Våga ta sig till Positiva gruppen eller någon annan organisation, om det är RFSL eller liknande, och hitta gemenskapen där. Det är så fint. Det betyder så mycket mer än vad man själv kanske tror i början. Ja, jag önskar själv, utifrån mig själv, att jag hade gjort det tidigare.
Mm. Hur många, i din upplevelse, har varit med om dåliga erfarenheter när de har gått ut med att de har HIV-diagnos. Tror du att det är annorlunda för er som är lite yngre än de som säg 20-30 år äldre?
Oh ja, jag tror att det är jätteannorlunda. Det är, man har mer kött på benen idag. Man kan hänvisa lite starkare till studier. Man kan hänvisa starkare till medicin som fungerar. Det kunde man inte göra för 20 år sedan, inte ens för 10 år sedan. Jag tror att det är en av de starkaste anledningarna till varför jag själv kan vara öppen på ett sätt som inte många av mina många andra av mina vänner i min ålder kan.
I vilka situationer har de upplevt ett negativt bemötande? Jag vet att det är många som kommer till oss till exempel som nämner att vården kan vara ett sånt ställe där man upplevt fördomar.
Vården är otroligt speciell och bidrar med väldigt mycket fördomar och väldigt mycket liksom, det finns ett starkt stigma inom vården och väldigt dålig koll på väldigt många vårdplatser utanför HIV-vården egentligen, men även inom HIV-vården tyvärr på vissa platser. Men jag tror att den erfarenheten att liksom, det här är personer som faktiskt ska kunna medicinskt, de här ska kunna blodprov. Om en person är rädd för att ta ett blodprov och så ska man sen gå och ha sex med en person, då har man nog det ganska mycket med sig. Att så här, men den här personen som ska kunna det här kan inte ens det här. Varför skulle den här helt vanliga människan ha koll på någonting som inte ens vårdpersonalen har?
Hur ofta är det som du hör att de har positiva erfarenheter av att ha berättat om sin HIV-diagnos?
Jag ska säga att det är faktiskt väldigt ofta idag. Då ska man ju också verkligen vara tydlig med att jag har levt med HIV i 6 år. Jag har levt med HIV i en tid där mediciner fungerar och det är gratis. Du äter en tablett om dagen, inte 8. Det är väldigt enkelt att leva med HIV som nydiagnostiserad i alla fall idag. Och utav det, liksom, de personerna som jag träffar som vågar berätta för en sexpartner, vågar berätta för sin partner, möts oftast av tack för att du delade med dig. Var det bara det här du tänkte på? Eller väldigt liksom nått i den stilen. Mm. Även i de lägena som vissa personer kanske inte har haft så bra koll. Så det, ja, det är väldigt fint att se att andra människor också kan vara mottagliga för att okej, men nu äggar jag upp mig och vill dela med mig av det mest hemliga som jag bär på. Och att kunna mötas av en fin respons är ovärderligt för den som lever med en diagnos.
Jag fortsätter att prata med Mohammed även i nästa avsnitt. Prenumerera gärna på Noaks Ark-podden.